En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I don't see the results.
Där var den. Vinjetten som alla pratar om.
Ja, som alla pratar om. Så vi pratar om för att vi gillar den så mycket.
Ja, det gör vi. Sillypodden är tillbaka. Juhu!
Vilket omäktigt vrål.
Jag heter Patrik och du heter Patrik. Det är vi som är på bilden.
Ja,
om ni undrar
precis
hur vi ser ut, så titta på bilden som är på er telefon eller webbspelare eller vad ni sitter med. Det är vi.
Ja, det är vi, tyvärr.
Det är du som håller i lampan.
Så är det.
Och jag som ler som att jag hade någon som killade mig bakifrån.
Ja, vilket du hade också. Han syns inte på bilden, heter Erik Niva. Han står raklång bakom, men det är en annan historia. Han skulle varit här idag också.
Jag vet inte vart han tog vägen.
Nej, det vet jag. Kan vi inte citera hans sms nu? Det här måste vi kunna gå ut med. Det är en sak att kunna, det är en annan sak att palla. Erik Niva efter att Tottenham förlorat andra platsen i Premier League till Arsenal i den allra sista omgången sedan de förlorat med 1-5 mot redan nedflyttningsklara Newcastle United. Tack Erik, ännu ett bevingat citat.
Ja, han var ledsen igår.
Han vågade sig inte in idag, trots att han skrev en längre text på sina sociala medier om att han inte skulle vara besviken den här säsongen oavsett hur det slutade. Han vägrade vad det nu var. Sorgsen tror jag.
Han var lite ledsen.
Han var lite ledsen. Ja. Då njuter vi.
Zlatan. Ja. Vi måste ju börja där.
Ja, det känns så va? Vi kommer nog sluta där också, en känsla av.
Ja, alltså upplägget för idag har jag tänkt mig så här. Att vi rabblar en massa namn.
Ja.
Och så försöker vi någonstans sätta ett litet betyg på hur vi tror att det här kommer vara liksom sommarens stora följetong.
Ja.
Zlatan har ju verkligen följetongspotential.
Ja, det enda jobbiga är ju att han påstår att han ska vara klar innan EM, vilket ju gör en väldigt sorgsen. Om han skulle avsluta sin silly season, det skulle ju vara inom några veckor bara. Sen tror man ju samtidigt inte riktigt på det, men han brukar ju ha en tendens att dra ut på det där.
Alltså Mino brukar ha en tendens att dra ut
exakt,
på det där.
Det ska ju förhandlas personliga kontrakt sen också. Bara det tar ju några månader.
Mm, verkligen. Men vart ska han då? Nu kom det uppgifter idag om att Napoli ska vara aktuella. Det tror jag ju absolut inte överhuvudtaget.
Nej, jag också. Jag vill det.
Det är tydligen svenska källor.
Ja. Jag vill att Napoli ska vara aktuellt. Och svenska källor kan vi nog avskriva, för Zlatan har ju lagt munkavel på precis alla i hans närhet i Sverige. Så att det är väldigt svårt att komma åt honom den vägen.
Alltså hade det funnits svenska källor så hade vi väl känt till dem.
Ja, så är det väl också. Men Napoli känns svårt. Det intressanta är att allting, precis allting pekar ju på USA. Han har ju sitt Universal-kontrakt. Han har ju skaffat sitt arbetstillstånd. Hans agent var i USA nu i veckan bara. Var i Miami och solade lite. Det har ju varit kontakter med Beckham tidigare. Nu är inte Beckhams klubb klar. Men allting, precis allting pekar på USA. Han semestrar i USA, han gillar USA, han har pratat om USA. Så att precis allting pekar på det. Det intressanta med USA är ju säsongen. Den går ju från mars till oktober. Och då är det första frågan, om han nu skulle gå till USA nu, ska han spela slutspelet direkt då, precis som Steven Gerrard gjorde? Förmodligen inte om han nu ska till Galaxy, vilket det pratas mest om, för där finns det redan 3 designated players och det kommer inte ändras några regler, och de lär inte sparka ut Steven Gerrard redan nu om vi säger så. Och då ska han lira i mars alltså.
Å andra sidan så har ju Steven Gerrard antytt att han kan vara tillbaka i Liverpool sooner rather than later.
Det absolut bästa med Steven Gerrard är att han säger att han är chockad över tillvaron i USA, hur svårt det är med tanke på att det är så långa resor och att det är så vitt skilt klimat. Man undrar hur vad Steven Gerrard tänkte om USA innan han åkte liksom. Han låter ju som en amerikan som pratar om Europa.
Han vill ju inte spela i över 12 grader plus. Nej, killen har vuxit upp på Merseyside liksom.
Jag svettas nu, vad är det här?
Ja, nej, men det får ju gärna blåsa 30 sekundmeter och vara väldigt kallt.
Exakt, han pallar inte det där
typen.
Nej, men, så det är, men då ska ju Zlatan alltså lira i mars till oktober i så fall. Och då är den stora frågan, vad ska han göra fram till mars? Så även om det blir USA så kan det ju bli Europa och USA. Det är ju det som är så spännande nu. För att säg att han skriver på för LA Galaxy, ska börja säsongen i mars, då kan han ju både lira ett OS i augusti och sen lånas ut till en europeisk klubb fram tills juluppehållet i alla fall. Det är ju där det blir intressant. Och då är ju frågan, vilka europeiska klubbar är så desperata så att de lånar en 34-årig Zlatan Ibrahimovic för de pengarna? då är ju Manchester United nära till hands, om det nu skulle vara så att de är beredda att släppa prestigen och låna som spelare. Annars så känns det ju som Serie A ligger där med Milan inte helt långt borta om de nu får sina nya kinesiska ägare.
Mm, absolut. Samtidigt så är, förutom MLS då, så är det ju Manchester United som är det mest högljudda ryktet i alla fall.
Det är alla vill inte, i alla fall.
Det känns ju som att alla vill det, och därför så letar exakt man verkligen anledningar till varför det skulle kunna vara så. Och det är just kombinationen med José Mourinho. Vi pratade om det precis innan här. Alltså, bara tanken på José Mourinho och Zlatan tillsammans i derby mot Pep. Det finns ju så mycket, det finns ju så mycket fantastiskt liksom,
det finns allt.
Gammalt groll där, ja. Så att det måste ju hända, känner man. Sen är det väl lite säkert att det gör det, bara för att man känner att det måste göra det. Men alltså det vore ju så fantastiskt.
Det vore helt fantastiskt. Men det roliga med det här är ju att alla mer trovärdiga källor man läst pratar om USA. De mindre trovärdiga pratar om Manchester United. Ändå i ens huvud så tycker man att Manchester United är fan lika sannolikt, bara för att man så gärna just vill se det där. Man vill se Mourinho och Zlatan mot Pep Guardiola. Mm. Så att, ska man gå på logiken, så känns United väldigt långt bort fortfarande. Men
alltså det enda som jag känner som håller United-hoppet uppe lite hos mig, det var att Bein Sports skrev det. Ja. Som ju har
Qatar nära till hand, ska man säga.
Ja, precis. Och har haft på fötterna förr när det kommer till PSG-relaterade transfer spekulationer, eftersom de ju ägs utav samma personer.
Sen kan man också då spekulera att Bein Sports är väldigt, väldigt nära PSG. Det är ju PSGs röst utåt, kan man säga. Det är väldigt vinklat åt det hållet. De skriver sällan negativa PSG-saker på det sättet. Nej. Och då kan man tänka kanske att Zlatan har fått en möjlighet där och höja sitt varumärke lite. För om han nu skulle dra till USA, då vill han ju göra det med den allmänna bilden att han skulle kunna ha gått till Manchester United, men väljer USA. Han vill ju inte att den allmänna bilden ska vara att han inte hade något alternativ och tvingas avsluta karriären i USA. Så det finns ju ett enormt stort intresse från Zlatans sida också att upprätthålla bilden av att Premier League är jätteaktuellt. Och jag vet inte, alltså, Zlatan har ju aldrig tidigare varit intresserad av Premier League. Han har ju liksom varit tydlig med att det är ingen liga för honom. Det intresserar honom inte. Så det vore ju spännande om det är så att han svängt. Och han har ju också en hel del att riskera på Premier League. Skulle han gå dit, göra en fiaskosäsong, så skulle han ju sen åka till USA som en förrättning, som en misslyckad spelare. Skulle han gå till USA nu, så har han ju gjort det han alltid sagt att han ska göra, avsluta karriären på topp. Så att det är ju en chansning att gå till United också. Mm,
men samtidigt så är det så här att han har förmodligen aldrig varit lika bra som han är nu.
Nej, så är det också. Så det finns mycket som talar för att han liksom gjorde bra United.
Han gjorde 38 mål förra säsongen. Det är ganska mycket.
Absolut.
Det är två färre än vad Suarez gjorde till exempel i La Liga med bättre medspelare.
Ja, fast lite bättre motstånd också, kan man väl argumentera för.
Visserligen. Som ju de flesta håller som favorit till Ballon d'Or. Om det inte vore för hans bit historik kanske.
Ja, och att det kanske finns mer ögonfallande spelare än Luis Suarez fortfarande. Mm.
Ja, hur som helst. Frågan är väl också lite vart familjen vill bo. Vill man bo i Manchester?
Ja, det är ju den också. Men det där tycker jag är lite intressant. För att det talas ju om att det är Helena Seger som har sagt nej till Kina. Att hon inte vill bo där. Och det kan man ju absolut förstå. Men Manchester skulle ju i teorin kunna vara så.
Man kan ju teorin bo i London.
Man kan bo i London, och de skulle ju till och med kunna bo kvar i Paris, familjen. Och att Zlatan mer eller mindre reser däremellan. Det är ju inte helt osannolikt.
Nej.
Så att boendesituationen, jag tror inte att de köper en stor villa i Manchesters förort då heller, utan förmodligen bor han på hotell då ett år.
Ja.
Och så kanske familjen bor kvar i Paris, men är i Manchester emellanåt, han är i Paris emellanåt. Det går ju att genomföra det där utan några större problem. Det handlar ju inte om 4 år nu den här gången, så att då hade det ju varit en större sak för dem.
Men det handlar ju om 1 år.
Precis, och då Kina hade ju handlat om mer än 1 år förmodligen. USA handlar ju om mer än 1 år förmodligen. Då kan man förstå att det gäller att inte hamna i Philadelphia Union kanske, utan snarare hamna i Los Angeles Galaxy. Med tanke på boendesituationen.
Ja, men Los Angeles eller Miami.
Precis så, Miami är väl första valet egentligen, kan man tänka. Det är där han har semestrat mest flitigast, men det finns ju ingen lag där än.
Han drar till Seattle Sounders.
Ja, exakt.
Tar över Fredrik Ljungbergs gamla villa.
Jag ska vara glad att det inte är som NHL där du bara kan flyttas vart du bara råkar hamna. Det hade ju Zlatan inte trivts med. Upp i Detroit.
Undrar om det inte är så att det är även så, är så i MLS faktiskt. För du är ju anställd av ligan precis som du är i NHL. Det är ju så amerikansk sport funkar.
Fast sen måste man väl kunna skriva players, så ska ju klubben ändå betala en del av överskottslönen, om jag förstått det hela rätt. Så då kan du inte flyttas ur som helst riktigt.
Nej, och jag tror att det är rätt lätt att skriva in en klausul i ditt kontrakt om man är en Zlatan eller om man är en Frank Lampard eller en Steven Gerrard, att ja, nu skriver jag kontrakt med den här klubben, ja. Jag tänker bo här och det får de väl helt enkelt köpa då.
Så är det, de är ju lite annan. NHL är ju större än spelarna. MLS är ju inte riktigt större än spelarna.
Nej, verkligen inte. Mourinho då?
Ja.
Det liksom nämns ju lite grann i samma andetag här. Och det känns väl troligare med Manchester United. Det känns väl väldigt troligt, rätt och slätt. Frågan är då om han kan tänka sig att ta ett Manchester United i Europa League. För det är det handlar om nu. De nådde ju inte den där Champions League-platsen.
Nej, men vi pratade lite innan här om Zlatan och om han skulle påverka sig i Champions League. Jag tror att han skiter i Champions League, och jag tror Mourinho på ett sätt också skulle kunna skita i Champions League nu, för han vet också att ett Manchester United, det är inte riktigt realistiskt att tro att de ska gå vinna Champions League nästa år. Då kanske han lika gärna kan liksom ta en säsong och försöka föra dem tillbaka dit och bygga om det laget. Så jag tror inte han är desperat efter Champions League heller. Jag tror att det är lite överskattat. Så tror jag snarare att han är desperat efter att få en riktigt bra klubb. För att det är inte självklart längre att José Mourinho kan välja och vraka. Så är det ju. Och Manchester United vore ju stort för honom på alla sätt. Då kan han verkligen komma undan med sin prestigeseger. Och de måste ju kicka ut Van Gaal. Så här kan de ju tala på.
Nej, det kan han faktiskt inte. Det var väl The Times eller chefskrönikör där, Oliver Kay, som hade en ganska saftig sågning utav Van Gaal idag, va?
Ja, trots att det inte blev någon match så passade han på ändå att trycka dit honom riktigt rejält. Det ska han hyllas för.
Ja, vi får väl återkomma i Premier League-poddens avslutning på torsdag om debaclet på Old Trafford.
Cross-promotion.
Herregud, ja men alltså, glömma en bombatrapp.
Ja, det har hänt oss alla.
Nej.
En svag dag på jobbet. Jag kommer lite bakför på den söndag. Man ska göra en säkerhetsövning. Det är klart man kan glömma sin bomb. Det är väl inga konstigheter.
Ja, det var ju snack om också att de hade gjort den här övningen i onsdags.
Ja.
Och att den har hängt kvar där. Och ingen har liksom tänkt på att den fattades liksom.
Det ligger en bomb.
I förrådet. Ja. Skitsamma, det var inte därför vi var här. Mourinho som sagt, och det har ju funnits andra alternativ till Mourinho. Valencia har varit där och dragit, men det är väl inte tillräckligt stort för José. Det skulle väl inte riktigt rimma med hans självbild och kliva liksom neråt i hierarkin på det sättet.
Nej, jag tror det finns ett problem, för om du kliver ner i hierarkin och inte gör ett jätte lyckat jobb, då är det nog ganska svårt att komma upp i hierarkin igen. Så det är lättare att behålla platsen högst upp i hierarkin även om du gör usla jobb, bara för att du liksom, men han kommer från Real Madrid, han kommer från Inter, han kommer från liksom, då det blir en helt annan sak än om du kommer från Valencia sen och ska upp igen. Det är ett mycket tuffare steg, tror jag. Så han gör nog rätt i att vänta på rätt sak, men han säger att han ska träna redan i juli. Och då är det bara titta på vilka klubbar som finns. Ska han då till ett Milan med en ny kinesisk ägare? Det hade väl, om United säger nej, kunnat vara ett alternativ. Men just nu har de inga nya ägare, och det känns inte som det finns någon annan klubb som står där och skriker efter någon tränare. Så att allting pekar på United. För att Van Gaal måste ju få gå. Det vore sensationellt om han fick förnyat förtroende.
Och då är ju frågan, då kommer han ha en ganska hektisk månad där att bygga om den där truppen. För det kommer han vilja göra. Han är ju den manager som köper mest och dyrast.
Så är det, och pengar finns.
Och pengar finns det garanterat gott om. Samtidigt så är det så här att de kan inte fortsätta handla så här sommar efter sommar efter sommar och inte få utväxling på det och inte ta sig till den här Champions League. För att de kommer inte ha den dyraste tröjsponsorn om ett par år. De kommer inte ha de mest lukrativa, du vet, airline-avtalen och så vidare. De där som ger de stora pengarna, de största asiatiska sponsorerna kommer kanske välja andra klubbar.
Men det är väl också anledningen till att de måste värvas här år efter år. För att det är så viktigt att hålla sig kvar där uppe och behålla de där avtalen och komma tillbaka till fotbollstoppen för att inte förlora dem där. Så att, så länge de har dem kvar kommer de ju dundra ut pengar. De har också fått en del på spelarförsäljningar, får man komma ihåg. Di Maria var inte gratis när han lämnade, så att när de räknar ihop den ekonomiska paketet kanske inte det var någon katastrof trots allt.
Nej, de låg ju inte i topp när det gäller
netspending. Ja, som väl är det man kan titta på allra mest egentligen. Mm. Nej, men han kommer ju värva som en galning, Mourinho, så är det svåra för han är just att få in den där kulturbäraren som de behöver. För det är ju verkligen det som saknas, den som sätter professionaliteten, den som ställer krav. Vi kollar på Memphis Depay nu, alltså hur han uppför sig är ju ofattbart. Den här bussvideon när Jesse Lingard ligger på golvet och skriker och snapchatar någon timme innan match är också väldigt, väldigt märklig. Så att de behöver ju någon som Roy Keane, Eric Cantona ta tag i det, och där vore ju
en behöver någon som perfekt. Kan sparka en junior i huvudet på en träning.
Exakt, kasta lite dartpilar och sådär.
Jag tänkte på Zlatan.
Ja, jag vet, men jag kastar in Balotelli.
Ja, ja, visst.
Då behöver inte Balotelli, det är inte det jag säger.
Men nej, ingen behöver Balotelli.
Ingen behöver Balotelli.
Han ska tillbaka till Merseyside, han ska tillbaka till Liverpool i sommar och göra någon sorts försäsong.
Hello, I'm Mario.
Det blir
How
intressant.
Ja, men han kommer in i sin kamouflage-Bentley, för han kommer behöva kamouflagekläder och allting, för de vill ju inte se honom där. Alltså.
Nej. Jag undrar om han har med sig sin polare där som brukade sova i hans bil på parkeringen utanför. Och
men det sköna är Mario kommer ju komma in som om ingenting har hänt. För Mario är Mario.
Ja, ja, visst.
Super Mario.
Vart fan ska han bli av? Han kommer ju inte få vara kvar i Milan.
Nej, jag tycker det är chockerande att vi pratar så mycket om Zlatan när vi har både Balotelli och Niklas Bentner på marknaden. Det är ju faktiskt en skandal.
Ja. Vad händer med Bentner?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte.
Ja. Ah. Det här får du ta reda på till nästa vecka.
Ja, men jag tänker Kina om han får anbud. Jag vet inte hur stark Niklas Bentner är i Kina. FCK känns som det motsvarar inte Niklas Bentners självbild. Men vad fan, han har gjort det hyfsat. Någonstans ska han nog hitta.
Nej, han har väl inte gjort det hyfsat.
Han har gjort det hyfsat. Han har ju skämt ut sig. Han har ju brutit mot alla klubbens regler. Han har ju vägrat träna. Han har brutit mot bilsponsorerna och så vidare. Men när han väl spelat, ja, vad fan, det är helt okej. Det är helt okej.
Ja,
alltså han är en okej spelare.
Han är ju en 3+-spelare.
Ja, precis. Och det brukar ju finnas plats. Alltså hade han inte varit Niklas Bentner så hade det funnits plats för honom någonstans. Nu kommer det ju annat med paketet.
Ja. Minst sagt.
Du älskar att vi inte har Niklas Bentner på listan och ändå lyckas kuppa in en och en halv minut Niklas Bentner i första Sillypodden.
Verkligen.
Så vi sätter tonen.
Vi går vidare på listan då. Ousmane Dembélé.
Ja.
I den här supertalangen från Rennes. Hur ska man beskriva honom? Han är väl en frejdig ytter sådär.
Du sa hur många sa att det gick på dussinet.
Ja, men det går ju 13 på dussinet alltså. Av den spelartypen. Det är såklart att det är nästan, alltså, det är bara en eller två per generation som har den här auran omkring sig som just han har, och som har kommit så långt och har varit så viktiga för sitt lag i en högsta liga redan vid hans ålder. Men vi har ju sett hur många Theo Walcotts, Raheem Sterlings och så vidare som helst på ungefär den här positionen. De trixar sig fram, de är snabba, de är målfarliga och så vidare. Och de kostar ofta väldigt mycket pengar.
Så är det, och därför är jag väldigt, väldigt glad att han gick till Borussia Dortmund. För att, ja, men som du säger, det är verkligen en sån spelare som om han skulle få en lårskada, förlora lite snabbhet, skulle det bli jobbigt för honom. Skulle han hamna i en klubb som liksom har för stora krav på att prestera direkt, där han får ett sånt ansvar, tror jag också att det skulle bli jobbigt för honom. Nu hamnar han i en klubb som de har liksom inget titelkrav på det. Absolut, de ska komma tvåa i Bundesliga. Det bör de klara oavsett med eller utan honom. Han kommer få några år på sig och stå på tillväxt. Han kommer få en utbildning som är bättre än i många brittiska klubbar, vill jag faktiskt hävda. Som handlar mer om att han bara, än att han bara ska vara snabb. Så att, och det påstås ju att det är hans mamma som har varit med väldigt aktiv i det här valet. Cred till henne. Och det påstås också att han har haft det här i, de har haft kontakt i flera år, och han har varit säker på att det är till Dortmund. Han ska i flera år, han har bara väntat på rätt tillfälle. Därför ska han också ha nobbat diverse brittiska klubbar för att ta steget till Dortmund. Så än så länge verkar han ha en smart rådgivare, en väldigt aktiv familj som också ser efter hans bästa och tar smarta val. Och det är nästan mer avgörande än hur duktig man är i den där valen, åldern, känns det som.
Ja, absolut, det finns ju hundratals jätteduktiga tonåringar med enorm potential. Det viktiga är ju att fatta de där besluten som förverkligar potentialen.
Inte kasta dartpilar på andra juniorspelare, inte gå på krogen varje helg, inte köpa för dyra bilar direkt.
Jag ska inte döma någon här. Det kanske funkar för någon.
Ja, absolut.
Det funkar, det kanske inte för Mario.
Nej.
Men vi fick ju också bekräftat det där, att det alltid kommer ett rykte med någon som ser ut att vara nära utifrån, där man ska förhandla lönen den där sista dagen.
Och det är alltid Liverpool.
Det dök upp Liverpool. Ja, men det kommer ju vara det. Så fort det handlar om Dortmund nu så kommer,
ja,
man ju varna för Jürgen Klopp. Det är samma sak om det handlar om spelare från Barcelona eller Bayern München eller någon som haft med Pep Guardiola att göra. Så kommer det dyka upp ett Manchester City rykte precis när det ska diskuteras lön. Det där slår aldrig fel.
Nej, och alla köper alltid. Det är otroligt stor underhållning. Och man kan raljera om ryktena, men man älskar det ju. Man älskar ju hela spelet. Det är det här man lever för. Just att det är inte bara sanna rykten, utan det är skitrykten. Men det finns ofta en anledning till att skitryktet kommer. Och man kan se det.
Från agenturerna.
Exakt. Och kan man se det, så finns det ju en substans i det ryktet. Inte att det är sant, men att det tyder på någonting annat. Man kan göra tolkningar utifrån det också.
Mm. På tal om Borussia Dortmund då. Mario Götze.
Ja, han vill du prata om.
Ja, jag vill prata om honom.
Ja.
Dels för att det känns som Dortmund är det som ligger närmast.
Dortmund?
Ja,
ja.
Liverpool har det ju ryktats väldigt
mycket. Ja, det var där jag trodde att du skulle komma in här.
Ja, ja, men alltså herregud, vi är så tidigt på säsongen. Jag känner inte sådär att Mario Götze är det viktigaste i mitt liv.
Oj,
för Liverpool. Men det som är intressant, det som är intressantast tycker jag här är att han ryktas ju vara jättenära Dortmund. Han vill ju antagligen tillbaka till Dortmund där han växte upp, där han hade liksom, som han har tillhört sedan han var. Men fansen vill ju inte ha honom.
Nej.
De vill ju verkligen inte ha honom. Han
det
är ju en svikare. Han är ju inte vattenvärd för Dortmunds supportrar. Frågan är ifall en sån kille som har en så emotionell laddning till en klubb kan gå tillbaks till Dortmund och få liksom 70 000 ilskna supportrar emot sig i första hemmamatchen. Sen är det klart att där kan han ju vända genom att
göra mål i första hemmamatchen, så är det, genom att vara 30 000 arga. Andra hemmamatchen gör han ett mål till, så är det 2 000
genom,
arga.
Genom att vara bra, så där funkar det ju.
Det är inga problem tror jag.
Nej.
Men jag tror inte han vill tillbaka till Dortmund. Jag tror att han skulle se det som ett misslyckande, för att han gick till Tysklands största klubb, sen går tillbaka med svansen mellan benen efter att ha misslyckats Tysklands största klubb. Jag tror inte att det är det han borde göra. Jag tror inte det han kommer göra. Jag tror att han kommer dra utomlands. Jag tror att Liverpool kan ha en liten chans trots allt, för att jag vet inte hur många alternativ han har, men jag tror samtidigt att det kommer finnas mer desperata klubbar som är beredda att satsa på Mario Götze. Jag tror att klubbar som United, Manchester City eventuellt, det finns sådana adresser som skulle kunna ge honom en chans.
Alltså Guardiola gillar ju inte Götze.
Jag vet inte exakt hur Guardiola känner kring olika spelare. Han har ju petat Götze, men han skulle kunna nytta av Götze i nästa klubb, så att jag håller inte det för helt osannolikt.
Nej, det finns väl, det har varit en del rykten kring att de inte har dragit helt jämnt.
Ja, men det är så det med alla Götze-spelare, de brukar kunna lösa sig ändå. Så att
Götze själv inte har varit helt nöjd med den där petningen.
Ja, så är det ju definitivt, men sen om man lovar guld och gröna skogar på andra orter. Nej, men jag säger bara, han är en ålder, han har en meritlista och en potential som gör att han är väldigt intressant.
Och en ganska låg prislapp.
Precis, ett år kvar på kontraktet. Så att han kommer ju bli intressant, och därför tror jag att Liverpool kommer få svårt att konkurrera om han verkligen kommer ut på marknaden. Och därför tror jag också att Dortmund inte kommer vara hans första val riktigt, för att det är en prestigeförlust om han går dit. Och prestige tror jag är viktigt för Mario Götze, det är det lilla jag har tolkat kring honom.
Och här handlar det ju om Jürgen Klopp i sådana fall. Det är ju inte Liverpool som sådant som skulle vara hans nästa steg. Det är ju att han känner att han har en bra relation med tränaren som tog upp honom.
Det finns ju en trygghet där som kanske är lika stor som de hade varit att gå till Dortmund. Och ska han då gå till Dortmund, så finns det en prestigeförlust. Skulle han gå till Liverpool, så går det faktiskt att hävda från hans sida att det är liksom en stor flytt för honom. Så att därför tror jag också mer på Liverpool än på Dortmund trots allt.
Och det ryktades om att det kom ett bud. Ja. Faktiskt, redan nu att det har budats 25 miljoner euro från Liverpool.
Vad har vi källa på det?
Rykten,
ja okej, okay, ja.
Ja, vem var det som skrev? Det var The Guardians rumor mill.
Ja okej, okay, men då är det inte The Guardian som har skrivit det.
Nej, men det var deras rumor mill, ja. Jag såg det.
Får se om vi köper den riktigt, det gör jag väl inte den.
Men herregud Patrik, vi sitter i Silly.
Ja men mitt jobb här är väl att slå ner dina drömmar i alla fall. Ger det lite substans till det
hela. Det kan du göra. En klubb som också kommer bygga om, där kanske Götze skulle kunna vara ett namn, är ju Chelsea. Där Conte ska ta över. Det har redan ryktats väldigt mycket om Nainggolan från Roma. Förstås en
kommer ryktas om diverse Serie A-spelare kan man säga.
Givetvis. Och sen så kommer det då dyka upp någon, vem ska vi ta med en Serie A-koppling som kommer dyka upp som, ja, just i Romas fall vet jag fan, men
allt kommer ju nämnas. Pogba kommer ju nämnas intensivt bara för att det finns någon slags far Juventus-koppling där. Det är ju sådana spelare, de kommer ju kasta in vad som helst i den där rumor-millen på The Guardian. Så att, men vi får se vad de lyfter där Chelsea. De har ju ändå, alltså de har inte en så dålig trupp. Det är klart de behöver spetsa den på diverse positioner, men det finns ju kvalitet ändå.
Nainggolan är ju precis en jätteduktig spelare och en profil och en attityd som Chelsea är i behov av. Men det är ju knappast spelaren som kommer göra dem till en omedelbar titelkandidat.
Nej, de behöver ju någon slags målkung nu när Diogo Costa känns mer och mer tveksam där. De behöver någon som kan få igång Eden Hazard på något sätt.
Han har ju varit helt briljant senaste matcherna.
Ja, nu var
han var ju fullständigt fenomenal mot Liverpool till exempel.
Ja, kan man ifrågasätta försvaret där också kring det där.
Men ja, absolut, det kan man alltid göra.
Ja. Och så sen ska ju Branislav bort, så är det ju tveklöst. Och sen ska de väl lösa mittback, och det ska bli otroligt intressant att se vem de ska lösa nu när John Stones typ är Premier League sämsta försvarsspelare helt plötsligt, och John Terry uppenbarligen blivit erbjuden en annan roll i klubben. Jag antar att han ska spela fortfarande, men han har nog blivit erbjuden en bänkplats då, om man ska tolka hans signaler rätt. Och då är det ju någon ny mittback som ska in för Kurtzuma. Ja,
han är ju trasig framförallt.
Ja, det känns ju inte supertryggt att bara honom och Gary Cahill och satsa allt på det, så att...
Nej, men det handlar väl i John Terrys fall, tror jag, om ett skambud
för, ja, det känns
för
ju så
att, för att de ändå ska kunna hävda att det var han tackade nej till förlängningen, det var inte vi som petade honom. Och det känns ju lite så där, va.
Ja, det är,
men han är ändå politik. Han är ändå klubbens kanske största profil genom alla tider. Den bästa försvararen i Premier League på, ja, jag vet inte hur många år, och lagkapten och så vidare.
Så är det, samtidigt kan man liksom, ja, men ska man inte erbjuda honom den reservplatsen då, utan säga tack och hej? Är det schysstare mot honom liksom? Det är svårt det där.
Ja, det är svårt.
Jag tycker att det ändå blir, om han hanterar det rätt, så kommer han ändå kunna gå därifrån med flaggan i topp. Så.
Fansen vill ju ge honom livstidskontrakt liksom.
Ja, det kan man ju frågasätta också. Men, nej, men jag tycker man ska veta när man ska kapa trådarna, och jag tror att det är dags nu för båda parter. Och om han bara säger nu, ja, det här är liksom, han kan ju göra sin Chelsea-hyllning och gå därifrån, så tror jag att det kommer se väldigt, väldigt fint ut.
Där känns väl ändå som MLS...
Ja, han har gjort en personlig Kina-turné, va? Så att, han har ju bäddat för sina Kina-kontakter. Jag tror John Terry...
Just MLS, han är inte riktigt den där profilen som de gillar där borta.
Nej, och de gillar inte försvarsspelare. Och John Terry för mig är inte riktigt den där glamorösa livsstilssökan heller. Jag tycker, alltså, han gillar ju att visa upp sina pengar, men det känns att det är viktigare för honom att dra in de där pengarna än att liksom... gå på de bästa restaurangerna. Jag har svårt att se honom njuta av det goda livet på det sättet. Jag tror att han vill ha en riktig brittisk rådåssemester där han liksom står under en bar under taket för att han är rädd för solen och bara hinkar 19 kroners bira hela dagen. Det tror jag inte här är för ut mer av.
En sönderbränd arm för att han har däckat på sidan i solen.
Ja, men exakt. Man har ju svårt att se liksom Andrea Pirlo ta med John Terry till sin vingård och de sitter där och smuttar vin. Liksom. John Terry kommer ju ha sänkt en halv flaska medan Pirlo bara sitter och spottar ut. Liksom. Han kommer ju ha så dyngrak bland de där vinplantorna inom 4 timmar, så att, det går inte riktigt det där. Jag tror att han vill nog ha pengar, och jag tror att i Kina finns det mer pengar än det finns i USA från honom.
Det gör det. Nainggolan då, tror du det blir av? Det har ju ryktats väldigt mycket och väldigt länge.
Ja, jag vet inte. Det känns som ofta de här Serie A-spelarna som det ryktas så mycket kring och så länge, ofta så händer ingenting alls, så att jag är fortfarande väldigt, väldigt försiktig där.
De är slipade i sin mercato nere på stöven
det
också.
Är de. Och de gillar att hylla sina egna spelare, så är det ju tveklöst. Ja. Så att, jag är tveksam om han, jag är inte övertygad om att han kommer flytta i alla fall.
Han ska ju göra dessutom ett EM i ett väldigt, väldigt starkt Belgien.
Det kan man säga.
Så att vi får se här, blir det liksom en EM-final och såna här saker där han är en bärande spelare, då kan det ju dyka upp andra klubbar också. Intresserad av en, ja, den spelartypen med hans inställning och tvåvägs, att det, liksom, tvåvägsegenskaper.
Ja, man gillar ju EM på det sättet. Gör ett bra, alltså, är du den typen av spelare som Zlatan till exempel, han har ju ingenting att tjäna på ett EM egentligen marknadsmässigt, för han kommer inte höja sitt värde. Men den här typen av spelare har ju mycket som helst att tjäna. Vi såg ju när James Rodriguez gjorde ett bra VM, var helt plötsligt en världsstjärna och fick gå till Real Madrid. Så att, det är den typen av spelare som egentligen ska avvakta till efter VM. EM det här fallet med att skriva någonting.
James Rodriguez förresten ryktades till Manchester United igår här, så är det vad som skrev.
Den är väl en klassisk Di Maria-flytt. Ja. Men han är väl årets sån Real Madrid-fynd för Premier League-klubbarna. Det känns ju verkligen så. Nu när Isco fått chansen under Zidane, vilket han såg ut att vara det innan tyckte jag. Mm. En briljant spelare som borde förtjäna bättre. Men nu är det James som puttats ut, så att då står den väl på kö, och det är nya Özil, nya Di Maria, nya Alexis Sanchez, den typen av överblivna La Liga-spelare.
Ja, men han är ju bra ändå.
Ja, men precis som Di Maria var, precis som Özil är, precis som Alexis Sanchez är. De är inte tillräckligt bra för Real Madrid och Barcelona, men de är bland de bästa i Premier League då, så att det finns ju superläge där för Premier League-klubbarna.
Mm, helt klart.
Han kommer ha högt betyg på vår kommer snurra i sommarlista.
Ja, han kommer ju verkligen snurra.
Han ska följetong.
Han ska väl spela ett Copa America som också.
Precis.
Som ingen kommer hålla koll på, för alla kommer titta på EM.
Så är det.
Renato Sanchez är nästa namn på min lista. Han är klar för Bayern München.
Ja, det är tillsammans med Mats Hummels inom 29 minuter presenterade.
Ja, de står ju faktiskt tillsammans här.
Precis, ja, det var ju en maktdemonstration från FC Bayern. Vi brukar säga att de är klara tidigt i Tyskland. Helvete vad snabbare de är. Helt osannolikt.
Ja, men de bara ser till att lösa det. Ja. Det ser ut så här varje sommar.
Ja, de här vill vi ha, vad kostar det? Ja,
I juli hör man inte ett ljud från Bayern München, för då har de börjat försäsongsträna.
Ja, exakt. Ja,
men de, så brukar de också vara helt fantastiska på hösten.
Ja, exakt. Ja, men de går in och ber om notan. Det är det de gör när de ska köpa någon, helt enkelt. Det är inte svårare än så. Nej. Vad kostar det? Okej. Okay.
Nej, men det känns inte som de förhandlar speciellt mycket.
Nej.
De tar reda på vad det kostar. De räknar på om de tycker det är värt det. Och sen så köper de om de svarar ja på det.
Precis, ofta till hyfsat lämpliga priser. Ibland blir det överpriser. Jean Martinez var ju ett sånt exempel. Det här var ju dyrt. Men det blir riktigt, riktigt dyrt först om han blir riktigt, riktigt bra. Så att, jag tycker också att det var en... De gjorde inget kap och de gjorde ingen dålig affär. Jag tycker att de landade precis där man kan tro att värderingen ligger på Renato Sanchez, som ju slagit igenom i Benfica, bar de mer eller mindre Champions League många matcher. En tvåvägs mittfältare, den typen alla söker nu, en box-to-box-spelare som liksom...
Jag tycker han är fantastisk.
Ja, han riktigt är bra och täcker sådana stora ytor, så att det är en sån drömspelare att spela med också, som kommer ge de andra mer utrymme, och det är precis det Bayern vill
sett,
ha där.
Har du sett bilderna från hans ligafirande?
Nej.
Nya hashtaggen är Is Renato sober yet? Helvete vad full han blev direkt efter firandet av ligasegern. Är ju redan en klassiker. Gå in och leta på det. Han slaktar Benfica-sånger från en scen. Det här är ju en kille som inte har druckit speciellt mycket i sitt liv, kan man...
Vi kan väl hoppas att det är signalen att han inte är någon festpris
Han har fått mer än vad han tål. Vad är han? 18-19 år gammal. Då, ja. Antagligen inte varit full speciellt många gånger i livet. Och han har druckit rätt mycket, kan man säga.
Hoppas att det här är Zlatan-grejen som ju söps ner och somnar i badkar under något tidigt ligafirande där med Juventus. Och sen dess inte rör alkohol på det sättet igen.
Nej. Men senast var väl Markovic i Benfica som firade på ett liknande sätt, och då hade de ju hashtaggen Is Markovic sober yet, och den har nu Renato Sanchez tagit över. Det är roliga bilder i alla fall. Jag kan rekommendera det.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nästa namn på listan då, John Stones, förra sommarens hetaste försvarare. Killen som inte kan försvara, men som ändå är på något sätt är en duktig fotbollsspelare.
Han har ju en bra fot.
Han har en jättebra fot.
Ja, den här mittbacks föreställningen nu, att man ska vara så spelande så att man glömt att försvara, Kalle Karlssons favoritämne i alla kategorier. Och det kan man hålla med om.
Lasse Lagerbäcks antites.
Ja,
ska man säga.
Exakt så.
Han hade ju inte blivit uttagen i ett svenskt landslag under Lasse Lagerbäck.
Nej, det hade inte blivit. Men det är intressant hur det vänder nu, från att det ska ha varit spelande fotboll, mycket bollinnehav och så här. Och så plötsligt nu så börjar man ju söka efter defensivt duktiga backar. Och vi ser ett Leicester som vinner fotbollsmatcher och ligger på och inte vill ha bollen.
Med Robert Huth.
Ja, exakt. Och Kasper Schmeichel var ju ute och svingade mot Morten Olsen, före danske förbundskaptenen, och sa att hela anledningen till att det danska fotbollsundret föll var att de var för in ställa på bollinnehav, att de inte spelade mer lik Leicester. Så
var fick han luft ifrån, höll jag precis på att säga.
Ja, det vet du nu, var Kasper Schmeichel fick luft ifrån.
Ja, han vann precis Premier League.
Exakt.
Det blir väldigt intressant. Men det är också så här att han har ju spelat under en manager som inte förstår sig på försvarsspel. Roberto Martinez, det är ju rätt uppenbart att han inte kan organisera ett försvar.
Ja.
Han hade det problemet.
Han tog också en player manager istället för en defensiv coach kanske.
Alltså han hade ju det problemet i Wigan, när han faktiskt åkte ur Premier League med, även om han tog dem till Europa League via FA-kuppen. Har han ju haft med sig det här problemet in i Everton hela vägen. Och John Stones var fantastisk för två säsonger sedan. Men just försvarsspelet, det är ju, han hyllade sig för sina Cruyff-finter i eget straffområde och sådana saker. Och det är ju inte så man vinner ligor.
Nej, det är ju inte det. Och det blir intressant att se hur en italiensk coach som Conte skulle värdera den typen av backar också.
Men det också skulle vara intressant att se vad han kan göra med John Stones. För att det är ju ett fantastiskt råämne. Det är ju en briljant fotbollsspelare i grunden. Som ju ändå har defensiva kvaliteter. Vi har ju sett honom även spela bra försvarsspel i perioder. Men han har ju inte haft en manager som har kunnat organisera ett kollektivt försvarsspel, utan mittbacken har ju ofta blivit väldigt utlämnade, ofta i tuffa en mot en situationer och så där. Det är ju så Roberto Martinez spelar sin fotboll. Alltså han trycker upp väldigt mycket med mittfältet, och det blir ofta den där ytan emellan, och det blir ofta mycket ytor när Coleman drar iväg utanför John Stones. Det har han ju inte löst riktigt.
Nej.
Intressant då med en mer taktiskt defensivt slipad manager. Kanske det finns en världsback i John Stones ändå.
Ja, då får jag hoppas på det, Chelsea, för de ska ju lösa en mittback, det vet vi. Manchester City ska också lösa en mittback, det vet vi också. Så kollar vi som vanligt på marknaden nu efter mittbackar. Då har PSG lovat att spela in Marquinhos nu. Han ska få löfte om det, vilket ju gör David Luiz till någonting annat. Kanske en defensiv mittfältare. Jag tror inte han kommer ut och gör en Premier League comeback kanske, men...
Nej, det tror inte jag heller.
Men det finns inte så många mittbackar på marknaden, kort sagt. Så att det är nog fortfarande Chelseas go-to destination, känns det som. Men då är frågan vad Everton, är de lika fräcka igen så de ska ha en halv miljard nu fortfarande, trots att John Stones uppenbarligen har gjort en av de sämsta säsongerna vi sett sen, ja, sen David Luiz var i Premier League kanske.
Han fick Jagielka att framstå som en bra försvarare.
Säger en del.
Ja.
Ja, nej, så det blir intressant att se vart värderingen ligger nu. Det kommer bli ett överpris oavsett, så känns det fortfarande.
Utan tvekan, britt, ung, har en bra fot. Det brukar räcka ganska långt. Aymeric Laporte.
Ja, som kunde varit det här transferfönstret kanske hetaste spelare om han inte hade råkat bruta sitt ben och sin ankel där i mars någon gång.
Ja.
Men det påstås att han är mer eller mindre klar för Manchester City. Det är ju katalansk, vad säger jag, baskisk radio som har kablat ut de uppgifterna, och de brukar ha på fötterna när de väl går ut och säger någonting. Så att det kan man nog tro, om inte annat. Och brutet ben och bruten ankel, det brukar vara rätt lugnt. Alltså skelettskador, ja, har
nej,
ju
det,
inte...
Det läker ju liksom.
Exakt, det är inte som en knäskada eller en muskelskada som sitter kvar. Så att han kan vi nog nästan förvänta oss bli klar.
Det är, inte som den där Vincent Kompaniskadan i vaden som kommer förstöra hans karriär förmodligen.
Som man inte känner av, men som kommer tillbaka hela tiden.
Exakt, som inte finns, sitter kopplad till nerv, där man känner att den blir tajtare och tajtare under en match eller ett träningspass, utan helt plötsligt bara brister. Och så är du borta i en och en halv månad.
Så är du Owen Hargreaves helt plötsligt.
Ja, för han hade ju samma skada. Och den karriären vet ju vad det blir av.
Ja, det kan man säga. Den var ju tragisk på alla sätt och vis. En sympatisk spelare, han tycker man fick lite synd om.
Nej, Harry Kewell tror jag det var.
Harry Kewell,
var
han tycker jag mindre synd om. Han fick ändå några bra år.
Ja. Det fick Kompani också.
Ja, men inte Owen Hargreaves.
Stackar.
Ja.
Det blir intressant då vad Laporte, man säger Laporte eller säger man Laporte?
Jag säger Laporte, men jag har ingen aning. Ja, så nej. Vi kör Laporte.
Ja. Nej, men så sagt, brutet ben, det är lättare att investera i.
Ja, skelettet blir ju starkare, det stärks ju. Sen kan det finnas, om du inte gör rehabet rätt, så kan du få belastningsskada såklart för att du snedbelastar och sådär. Men det är ju större problem om du har ett knä där du får ett ledband som börjar få problem med. Det blir ju svagare. Vet man att folk får problem på ett annat sätt. Brutet ben brukar du komma tillbaka från. Om du inte är Thomas Brolin och har lite för goda middagar under din konvalescenstid.
Om inte Aymeric Laporte blir sommarens hetaste spelare, så kanske Gonzalo Higuain blir det. Han slog Gunnar Nordahls gamla målrekord nere i Italien för sitt Napoli, vilket är helt sensationellt. Han har gjort många bra säsonger i Napoli nu, och kom från flera bra säsonger i La Liga dessutom. Det är ju en proven striker, minst sagt en av de bästa i världen. Och det vet man ju att det finns det några som tycker det är intressant att spendera pengar på.
Jag tycker det är konstigt det här, för att så fort man pratar om Napoli nu så är det så här, men Zlatan kan gå till Napoli och så kan han ta Maradonas mantel och bli den nya Maradona. Och då undrar man ju varför i helvete Gonzalo Higuain inte pekas ut som den nya Maradona redan. Han är ju fan argentinare och bär det laget. Men det påstår ju istället att de är sugna på att sälja honom nu när de kan få maximalt betalt. För att han börjar bli till åren. Så att det är ju nu du ska sälja om du ska casha in. Och det påstår ju att de vill göra det. Och då kommer det finnas köpare. Herregud. Proven striker. Väldigt, väldigt bra i Real Madrid också. Undrar varför ingen annan än Napoli högg då, tycker jag är väldigt märkligt.
Ja, alltså, det var ju inte så att Arsenal inte försökte, men så är det ju sådär med Arsenal och förhandlingar.
Man får ju försöka lite mer, helt
enkelt. Man får ju anstränga sig lite
hårdare. Jag tror inte att han valde Napoli av sportsliga skäl för Arsenal, det tror jag ju faktiskt inte, utan det var väl andra saker som spelade in där. Det är klart man kan hävda att den publiken är fantastisk att spela för, men ja, jag tror han hade valt Arsenal om de hade matchat Napolis bud, om vi säger så.
Där kommer väl Conte kopplingen, alltså Italien, Conte i Chelsea, behöver en striker, har massor med pengar, behöver investera. Det är liksom, vi lanserar det ryktet, alltså det finns redan, men
ja,
vi kan lansera
det ryktet. Vi kan lansera PSG-ryktet som gillar att köpa från Serie A, som också behöver en ny målkung. Vi kan kasta in Manchester United.
Vem är Higuaíns agent?
Det ska vi dubbelkolla på mobilen inom 2 minuter. Så kan du snacka allmänt om Erik Nivas besvikelse så länge.
Ja, den
jag förstår
honom. Jag vet precis hur han mår.
Ja, man måste kunna komma in till jobbet en måndag.
Ja, jag utesluter inte att det finns andra faktorer som spelar in här. Jag
öppnar för spekulationer.
Jag öppnar för spekulationer.
Ja, herregud om du gör.
He's considering his options.
Ja, exakt. Kan jag inte trycka in den?
Va?
Vi måste lyssna lite mer på Nivas considering his options. Jag tycker det är ett bevingat citat.
Ja, men absolut. Den kommer dyka upp lite här och var den här sommaren, kan jag avslöja.
Gud vad glad jag blir. Ja. Nicolas Higuaín är hans kära agent, hans bror också.
Jaha.
Så den är lite svårläst då.
Ja. Hade det varit Mendes eller... Vi vet ju att det inte är någon av de stora, för då hade det varit annat tryck i media.
Exakt. Alltså. Men om man kollar liksom, alltså PSG behöver ju definitivt en anfallare. Real Madrid kommer väl inte köpa tillbaka Higuaín direkt, men Juventus kan ju eventuellt behöva om Morata försvinner. Manchester United behöver ju en ny målkung. Chelsea behöver... Så att Higuaín, absolut, han kanske toppar vår heta långkörarlista inför sommaren.
Jag tror det. Ben Arfa.
Ja, nu jävlar. Det här ligger mig varmt
om hjärtat. Den där spelaren.
Ja.
Alltså ett geni någonstans.
Ja, herregud.
Han är ju ett geni. Han är ju fullständigt galen samtidigt. Och det väger ju också in när klubbar ska... Man vet ju att det skulle kunna bli en sån katastrof.
Ja.
Men det skulle också kunna bli så bra. Ja, men det han gör det ju helt fantastiskt i Frankrike just
nu. Ja. Det är som att Deschamps tar ut sin franska landslagstrupp. Han tar inte med Ben Arfa, men han tar med honom på reservlistan. Så han slipper diskutera det, men han behöver inte ha med honom i truppen. Liksom. För att jag tror inte han vågar annars. Hade det bara varit fotbollsmässiga kvalitet så hade han varit med där.
Ja.
För jäkla vilken joker han är. Och nu är han gratis i sommar. Ett år efter att Newcastle kickade ut honom så är han stekhet, kan man säga.
Ja.
Sen pratas det om Barcelona, jag vet inte om vi ska tro på det riktigt. För att det har väl tonats ner, och ska de ta in en Ben Arfa som sitter på bänken, vilket var tanken i så fall, och riskerar
de letar efter en ny Henke Larsson.
Ja, exakt, jag tror inte Ben Arfa är det riktigt. Men det finns nog gott om Serie A-klubbar som är lite desperata, tror jag, och kan göra honom till en riktig superstar. Det känns ju som en riktig typ Milan-värvning där.
Ja, det gör det ju. Och det känns ju som att det skulle vara dåligt för honom att gå till just Milan.
Ja, det känns som att det var dåligt för Milan också, tyvärr. Absolut, det skulle gå åt helvete.
Han behöver tydliga ramar.
Ja, han behöver tydliga ramar och en viss frihet. Han behöver känna att han är stjärnan, men att han litar på de regler som ges honom. Så att, ja, det är svårplacerad.
Ja, men det är ju lätt att jämföra honom med Adel Tarabt, som ju är en liknande profil, får man säga. En briljant spelare på många sätt. Men han var ju sådär att han sover ju inte på nätterna.
Nej.
Han sover ju när han är trött. Det är liksom, han är en fri själ på det sättet.
Jag älskar den inställningen till livet. Det är som Erik Niva. Jag går inte till jobbet för att det är jobb. Jag går till jobbet när jag känner för det. Men jag kom in på det. Ronaldinho la ut ett sådär briljant klipp på sin Instagram. En sån här helt galen passning. Gjorde en uppvisningsmatch nu. Och nu ska han tydligen till Turkiet eventuellt i sommar. Han är helt på marknaden igen. På riktigt. Men... Då började jag diskutera med någon om att det är för få fotbollsspelare som har roligt på planen längre. Liksom. Jag läste någon Pontus Wernbloom-intervju när han sa att han kan inte njuta av sin fotboll för att det är för mycket press nu. Vem har man som liksom ser ut att ha kul där ute överhuvudtaget? Det är Neymar på sin höjd. Liksom. Säger du att börja leta efter din snusdosa?
Nej, inte snusdosa. Jag har tappat min bilnyckel på golvet.
Ja, okej. Okay. Det var ju olyckligt.
Jag gjorde det. Ja,
du fick panik i ansiktet. Jag tänkte, var det så känsligt att börja prata om Ronaldinho nu? Men det var det inte.
Nej, inte ett dugg.
Det var skådan som var hotad. Nej, du kör V70 såklart, det fattar ju alla.
Nästan.
Bygger trall, gjuter plinta och kör V70.
Det var nästan i Volvo i alla fall.
Ja, det är klart det gör.
Ilkay Gündogan. På spelare som har lite lätt att lägga på.
Exakt.
Segway mellan Ben Arfa och Gündogan är ju fetma.
Ja, det kan man säga. En Brolin-övergång. Ja. Nu gillar jag Brolin. Mycket, mycket skit han fick den här podden. Men det kan han ha. Han har det gott, Brolin. Han har ju varit på Machu Picchu nu och hälsat på. Han satt på Copacabana
häromdagen. Man kan inte styra över sin ämnesomsättning.
Så. Nej, så är det.
Jag menar, jag ska inte kasta några sten i glashus
nej,
här. Gudarna ska veta att jag har varit i bättre form. Ilkay Gündogan däremot är ju i bra form.
Ja.
Han hade ett pizzaår där.
Han hade en graviditetsperiod där, absolut.
Ja. Är tillbaks och det är Manchester City som det pratas om förstås.
Ja, det är det enda det pratas om nu. Så att det är nästan alltid väl på att han kommer anlända till Manchester när Pep tar över där. Och Pep har ju stirrat på honom ett par säsonger nu. Har väl inte kunnat lösa honom till Bayern riktigt. Men precis en sån spelare som Premier League kan köpa och som de kan ha stor nytta av.
Jag känner så här, han är som Fabian Delph fast mycket bättre på allt.
Ja, fin beskrivning.
Ja, men han är ju den här fantastiska bolltransportören som med split vision och vinner bollar och han är en otroligt nyttig spelare i Gündogan, och jag tror att Manchester City blir ett otroligt mycket bättre lag med honom i startelvan, och en spelare som De Bruyne till exempel och en Sterling och en Aguero och en David Silva kommer ha så otroligt mycket nytta att ha en sån motor på mittfältet.
Ja, men han är så här offensiv i sin defensiv, om man kan säga så. Det finns några spelare som har det, att de ligger ganska defensivt men de bidrar väldigt mycket offensivt på det sättet de försvarar, vilket han är väldigt, väldigt bra på.
För det är ju liksom motorn som har fattats i Manchester City. För annars så har de ju en...
Men då Jaja för fan. Han driver upp tempot. Han tar löpmeter. Han sätter bollen i spel, Jaja Touré.
Hela tiden. Absolut. Om den inte rullar 2 meter ifrån honom. För då låter han vara...
Ja, då låter han bli. Förbi. Så är det.
Spela på foten, annars får det vara.
Ja, exakt. Enda snubben som vaskat en Champions League semifinal, det ska han fan ha cred för. Herregud, jag skiter i det här idag. Jag har ingen lust.
Nej, okej.
Jag sover när jag vill, jag äter tårta när jag vill och jag spelar Champions League semifinaler när jag vill, inte när ni säger till.
Ett annat lag som behöver en motor,
ja,
i Arsenal.
Ja, det kan man också säga.
Vet du vad, såg du förresten citatet från Arsène Wenger?
Nej.
Vilket var intressant, att han sa att en andra plats är lika med en tionde plats. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Han var missnöjd i alla fall. Det är den bästa ligaplaceringen på 10 år.
Senast Arsenal var 2 i ligan så var alltså Fernando Torres lagkapten i Atletico Madrid före Diego Simeone som spelade på mittfältet. Bara för lite perspektiv kanske. Så att, det är intressant vad han tycker om sina 3-4 platser då.
Ja, men det är också personen som har myntat fjärde plats är också en titel.
Ja, exakt, så undrar han tänker det här. Ja.
Så att, nej, men han försöker väl blidka supportrarna lite grann. Och han känner väl att den där titeln skulle kanske varit Arsenals den här säsongen.
Ja, man kanske känner att en andra plats är en tionde plats om Leicester City vinner Premier League liksom. Det kan man ju också förstå att han kanske känner.
Ja.
Men ja, men det är det här jäkla Granit Xhaka-ryktet. Det här är ju på väg att bli en ny Karim Benzema för Arsenal liksom. Det är år efter år, det är ständigt och nu ska han vara klar och ja. Jag är så jävla trött på Granit Xhaka-ryktet, men jag tror ändå att det kan hända nu. Till slut kanske, om de bara är lite generösa pengar.
Jag tror också att det kommer hända den här sommaren. Jag tror att det verkligen är en spelare som de behöver. En spelare med mycket kvalitet, men också en spelare med jävligt mycket attityd. Alltså, det är ju en hårding.
Men finns
jag
det
vet inte när de hade en hårding senast i laget överhuvudtaget.
Men jag tycker det är intressant, eller det gör att jag blir lite orolig när det kommer den här typen av spelare som folk egentligen knappt har sett så mycket av, för folk glor inte på så mycket tysk fotboll. Och så blir han en stjärna för att de förväntar sig en stjärna och för att det snackas så mycket om själva transfer så länge. Så när han väl kommer är det som är enormt stora förväntningar från människor som egentligen aldrig sett honom spela fotboll. Och det blir ju alltid att man väcker lite farhågor.
Ja, utan tvekan. Men sen har han ett fantastiskt namn.
Ja, det är en 5+ tröja om inte annat.
Ja.
Det är ju tveklöst så. Och en bra ålder och en bra meritlista och på alla sätt... lovande saker.
På tal om det, nu när Kosovo har fått sitt eget landslag, de skulle ju kunna trumma ihop ett ganska hyfsat lag där faktiskt. De har ju Sherdan Shaqiri,
Janusaj.
Exakt, Janusaj. Dardan Rekshepi,
ja,
är väl
och svensk förbundskapten. Nej, men det ska man inte.
Okay. Ja, de skulle kunna liksom rally the troops och få ihop ett ganska hyfsat landslag faktiskt.
Och de får ju plocka vem de vill från de andra nu, så att, ja. Det är spännande. Kul för Kosovo i vilket fall. Jag tycker att ja. det kan bli en rolig fotbollsnation, tveklöst.
Ja, absolut. Och flera av de här har ju faktiskt öppnat för att de skulle kunna tänka sig att spela för Kosovo. Ja, det kan bli något. Granit Xhaka. Vi kommer nämna honom varje måndag.
Ja, det kommer vi göra.
Hela sommaren. Tills han är kvar.
Tills han är klar, och då kommer Karim Benzema ta över det där Arsenal-ryktet. Floran igen, som varje år. En liten tradition.
Piotr Zielinski.
Ja, nu jävlar. Mm. Han har vi han pratat mycket om.
Ja, verkligen. 21-åring då. Har väl gjort en stark säsong i Udinese.
I Empoli, dit han varit utlånad.
Jaha, till och med.
Om jag inte är helt fel på det.
Är det inte tvärtom?
Nej, det ska det inte vara. Udinese lånar ju inte in, de lånar ju ut.
Ja, precis. Jag har ingen som helst koll på honom. Jag vet att han är i stort sett klar för Liverpool.
Ja, det påstås.
Jag har aldrig
det.
Sett honom spela.
Nej, jag har sett honom spela lite på typ YouTube. Och det som slår mig mest är att han slår hörnen med både höger och vänsterfoten.
Ja,
den är inte illa.
Det är fantastiskt.
Ja, det är faktiskt bra.
Jo, men alltså när jag gjorde en snabb liksom googling på honom och försökte läsa på honom. Jag tycker egentligen så lär man sig lite mer om att läsa olika liksom journalisters omdöme av en spelare, ja. Än att sitta och köra, veva de här YouTube.
Men för det är ju highlights av en anledning.
Ja,
du
precis.
Du får inte med så mycket mer.
Du får ju mer, alltså Bentekes highlights från den här säsongen är ju briljant.
Ja,
framstår ju som en superstjärna.
Ja, Bentner har en bra highlights roll också. Så att.
Ja. Den enda som har en riktigt dålig min favorit highlights reel är Jan Tauer.
Ja.
Han hade med inkast.
Det är bra. Min favorit är Darren Peacock under sin Newcastle. Det var stillbilder. Det är en bra highlights reel.
Piotr Zielinski i alla fall. Det är väl ett av de mest googlade namnen i Liverpool just nu.
Tveklöst så. Men det man kan säga om honom är att han ser ju väldigt passningssäker ut. Han ser ut som en kille som sätter igång bollen i djupled väldigt, väldigt snabbt. Vilket Jürgen Klopp brukar gilla. Väldigt fina fötter, både höger och vänster. Kan slå hörnor med båda fötterna, det säger en del. 21 år, över 10 landskamper. Det känns som att han kan bli nyttig spelare. Jag tror inte att han blir the big star, om man säger så. Men han kan absolut göra nytta av det lilla jag sett.
Ja, och det känns, för när jag läste på lite grann om honom så det känns som en Adam Lallana ersättare. För jag tror att Adam Lallana, 27 år gammal nu, är väl inte riktigt, han räcker inte riktigt till, tror jag, för Jürgen Klopp. Även om han har ryckt upp sig, så tror jag att det är en spelare som kommer lämna i sommar. Och där är väl en, kanske en liten uppgradering. I alla fall så får man in en spelare som är betydligt yngre, som har en annan utvecklingspotential.
Och Klopp kan ju sina polacker, det vet vi ju sedan gammalt, så att,
ja, det kan, han har bra scouting där.
Exakt, så det lovar ju en del, kan man säga.
Ja, det har ju pratats om Tottenham för Adam Lallana. Pochettino, som ju fick ut väldigt mycket utav honom i Southampton.
Klassisk koppling då, såklart, ja. Att alla pratar om Tottenham då. Det skulle bli intressant om han nu lämnar. Jag är inte lika säker som du, för att jag vill se vad den prislappen skulle landa på då. Jag vet inte om den värderingen möts riktigt, om vi säger så.
Nej, det pratades väl inte om i alla fall inte samma pengar som Liverpool betalade.
Nej, för det tänker jag också. Men jag tänker att hur stor förlust kan de göra där och komma undan med, och hur mycket folk egentligen är beredda att betala för Lallana. Jag tror att det kan bli svårt att komma överens på det sättet.
Mm. Nästa namn på min lista är Michu Batshuayi.
Batshuayi, ja, jag älskar det. En gång till, ta det här nu. Nu sätter du den. Nu sätter du den.
Nej. Gör det själv.
Michu Batshuayi.
Batshuayi.
Ja, jag sa det snabbare. Det är det enkla tricket.
Ja.
Även 22-årig Marseille-anfallare. Det är bekräftat att han ska lämna. Därför tycker jag att han är väldigt intressant. Han är en sniper. En väldigt, väldigt bra avslutare. Mer än belgiska EM-truppen, vilket inte säger lite när man vet vad Belgien sitter på för spelare. Han lär väl inte få spela jättemycket där, kan man väl ana, med Lukaku, Origi och Benteke och lite annat manskap framför sig. Men en väldigt, väldigt stor talang. Och Marseille har ju enorma problem. De är nästan på ramla ur Ligue 1 i år, trots att de ska spela cupfinal mot PSG nu som säsongsavslutning. Pengarproblem enorma. Stort ägarkaos, ska säljas. Och nu ska Batshuayi alltså lämna. Och där är ju en sån kille som Premier League kommer hugga på. Jag är tämligen övertygad om. Så att jag är rätt säker på att vi får se honom i Premier League nästa år. Det har pratats lite om Leicester. Det har pratats en hel del om Tottenham. Och det kan nog börja pratas om andra klubbar också. Så att han är någon att hålla ögonen på, skulle jag vilja säga.
Mm. Nu vänder vi. Och så har vi ett namn kvar innan vi ska svara på lite frågor. Det är ju jättemånga namn förstås. Man skulle kunna hålla på, man skulle kunna nämna hela Leicester startelva till exempel.
Till exempel.
Men Las Diarra.
Ja.
Lasana.
Det här är härligt. Det är ju också en skön resa. Han spelade väl inte fotboll på över ett år efter att ha fått lite kaos med sin ryska klubb. Gick till Marseille. Mot att han blir lånad att han, eller lovad att han kan få lämna om det kommer en större klubb. Så han blir i stort sett gratis och har varit kanske hela franska ligans bästa mittfältare i konkurrens med ett koppel PSG-spelare. Tagit plats inte bara i franska EM-truppen utan väntas starta för Frankrike i EM före din lilla Kanté-Leicester-spelare till exempel. Så att det där säger inte lite. Han kommer bli högvilt på marknaden. Och han är typisk en sån nyttig värvning. Alltså sånt här pajé-värvningar som Premier League-klubbarna inte sett tidigare, men som nu är väldigt populära från Ligue 1. Så han har alla möjligheter också att bli en riktig stor övergång. Inte ekonomiskt, men jag tror att han kan göra enormt mycket nytta. Har ju skapligt med rutin också, Las Diarra. Ja, trots allt bara 31 år.
Det får man verkligen säga. Vart ska han då? Vart ska han?
Alltså det är ju den här spelare jag tror att alltså, toppklubbar i Premier League skulle ha nytta av honom också. Men det är ju den här typen av spelare som de skiktet under har möjlighet att hugga på. Det är det här som liksom West Ham kan gå in tungt på. Det är här Tottenham kan förstärka truppen med. Det är den typen av spelare.
Det är också en spelare som ju har ryktats till alla.
Ja, så är det ju.
Under åren.
Ja, och har spelat för alla snart också kan man väl säga. Så att, men han är ju fin spelare, alltså du har ju alla möjligheter att plocka in honom här. Och det är liksom, jag säger bara det, att han bör bli en sån som kommer göra succé nästa år tror jag också. Kommer vara enormt nyttig för dem.
31 år gammal.
Ja, har liksom inget att bevisa på det sättet, men är fullständigt briljant. Det är förmodligen bättre än någonsin har varit, och då har han ändå varit i Real Madrid tidigare. Så.
Jo. Lite frågor då.
Ja.
Mackan på Twitter skriver, när får vi se Gabriel Barbosa och Lucas Lima i Europa? Gabigol!
Gabigol, ja. Det ryktas om att han är klar för lite europeiska klubbar.
Ja. Han ska ju ha någon slags förhandskontrakt skrivet med Barcelona. Ja. Han slog igenom väldigt ung. Och att Barcelona ska ha varit där och skrivit någon slags sån här Neymar-kontrakt.
Men när liksom...
Men sen, han stannar ju av lite grann i utvecklingen här nu. Den här säsongen som jag förstått det, tittar ju inte speciellt mycket på brasiliansk fotboll, men man har ju följt det här namnet i alla fall.
Det, ja, det kan man säga.
Det har ju varit den nya Neymar, det är det alla har pratat om.
Sen han breakade på FM som man gör dessa moderna tider. Ja, nej, men liksom, jag tycker det är kul med brasilianska talanger för att man älskar dem, man vill ha dem i Europa. Men när liksom, var det någon som kom och gjorde succé senast förutom Neymar? Det är liksom... Det går inte så jäkla bra. Lucas Moura skulle ju, han var ju enormt dyr. Har ju fortfarande inte riktigt tagit sig in i PSG startelva. Han börjar väl nu på slutet. Men så jag är väldigt svårt att se att någon ska betala de pengarna.
De brukar ju ta omvägen via Shakhtar.
Ja, de får gå till Shakhtar eller Porto. För de är de enda som betalar de utköpsklausulerna de sitter på. De har ju bra löner i Brasilien. Det är ett ganska tacksamt fotbollsliv där också. Så att, jag är tveksam till om det kommer bli något Europa på ett tag. För att jag tror inte han är tillräckligt bra än heller.
Nej.
Gabigol.
Gabigol, bra namn.
Så bra tröja.
Man undrar ju när den här U17-truppen med Mosquito vad fan hette de?
Men gick inte Mosquito till typ Chelsea eller något?
Han spelar väl i Vitesse nu då?
Ja, förmodligen.
Per Axel Fredriksson skriver, Kanté eller Xhaka till Arsenal? Nu är Xhaka tillbaka igen.
Ja.
Vem är troligast? Vem är det bästa alternativet sportsligt? Så Kanté kommer ju lämna. Han har ju en utköpsklausul och varit en av Premier Leagues allra bästa spelare. Det är ju en kombination som gör att man lämnar i sommar. Och ja, varför inte Arsenal? De behöver ju som sagt en motor. Både Xhaka och Kanté är ju den där motorn som täcker mycket yta och vinner mycket boll. Och ja, det känns ju som ett reservalternativ om Xhaka-affären inte går igenom.
Ja, det känns som Kanté kanske är mer pålitlig affär. Samtidigt så har han ju inte övertygat över tid. Det är ju det man ofta vill se, men absolut. Sen får man se vilka... Det mest spännande med liksom Arsenal och Liverpool, man måste ju vara realist även om man håller på de klubben och inser att de är inte högst upp i hackordningen i Premier League längre. Så man får ju se först vad Chelsea och Manchester City och United för den delen, även fast de kanske nog är där nere nu också. Men ekonomiskt kan de ofta lägga lite högre löner. Vad de bestämmer sig för först. Sen får ju de någonstans gå på de som blir över, på gott och ont.
Alexander Bill skriver Griezmann.
Men är det så? Alltså? Ja, någonstans får vi ändå försvenska det här. Vi kan inte hålla på så här.
Griezmann. Eventuell värvning till att ersätta Zlatan. Han blir inte billig.
Han blir inte billig, men
det är inget problem för PSG.
Nej, så är det ju. Sen, de har ju påstått att de har velat satsa fransk tidigare. Samtidigt så känns det som, ofta så blir man ju en större stjärna om man är en utländsk stjärna än om man är en inhemsk stjärna på många sätt. Så, Griezmann, jag vet inte om han är den typen PSG behöver spelmässigt. I så fall hade han förmodligen hamnat på en kant om de behöver Cavani. Och det vet jag inte om de har gynnat honom. Han skulle ju eventuellt kunna lockas av pengarna, men ska han vara sportslig så ska han väl stanna, eftersom Atletico Madrid är ett bättre fotbollslag än PSG fortfarande. Men absolut, PSG kommer gå in hutlöst dyrt på någon stjärna. De måste göra det. De försöker med Ronaldo och Neymar, det kan vi väl slå fast. De kommer inte lyckas med Ronaldo eller Neymar, det kan vi väl också slå fast. Och då är ju sorteringen bakom. Det vill ju gå in, det är Griezmann. Det skulle kunna eventuellt vara en James Rodriguez som de skulle få panik. Någonstans där känns det som.
Marcus Karlbom ställer en fråga som flera av er faktiskt har skrivit, och det handlar om Morata till Liverpool. Sannolikt, jag vet inte om det har dykt upp någonting just idag eventuellt som jag har missat som rör det, men det är flera stycken som har ställt just frågan om Morata till Liverpool. Det har ju ryktats tidigare, det ryktades ju i vintras bland annat.
Ja. Kan inte du ta den här?
Nej, jag... känns väl inte som det känns speciellt aktuellt. Varför skulle han lämna Juventus för att gå till Liverpool? Ja, kanske för att Juventus har någon annan på väg in. De kanske tycker att det är en bra idé att sälja honom nu. De har, han är ju inte första striker, det är Dybala, Gubevars.
Ja, nej, men det, Real Madrid kan ju köpa tillbaka honom för att sälja honom. Det är ju det intressanta, för att de har en tillbaka köpsklausul som är lägre värderad än vad hans marknadsvärde är, kan vi påstå. Men Morata, jag tror inte han själv någonsin skulle välja Liverpool just nu. Det finns nog inte en suck i världen. Alltså, han är ju hellre kvar i Turin då och vinner italienska ligan och med allt vad det innebär. Så att jag tror att det är en extremt farfetched grej. Jag tror att det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt att lösa Morata för Liverpool. Det känns fullständigt osannolikt.
Ja, alltså, jag kommer ihåg också att Liverpool köper inte färdiga stjärnor på det här sättet. De har aldrig gjort det. De har gjort det vid ett tillfälle. De köpte Torres. Suarez var ingen stjärna. Han var en skyttekung i Holland. Det kan man köpa liksom. Mm. Xabi Alonso var ingen stjärna, han var en talang. Det är liksom, det är inte så Liverpool har aldrig jobbat så. De har inte haft dragningskraften, de har inte haft pengarna för att kunna utmana de bästa, och de kommer inte ha det i den här sommaren heller. Det är bara liksom, kan de lösa Mario Götze, ja men då fantastiskt, då är det liksom Jürgen Klopp plus att Bayern München inte har lagt en speciellt hög värdering på honom. Och hans marknadsvärde kanske inte är lika högt efter den här
men han är ju en reserv nu, det har gått dåligt för honom. Ja. Han har inte, tar inte plats i startelvan, så nej, han är ju en helt annan nivå. Morata är fortfarande en extremt lovande på väg uppåt, har en väldigt hög värdering får man väl säga. Alltså, om han hamnar på marknaden, det känns som att Atletico Madrid eventuellt skulle kunna hugga på honom och Griezmann skulle flytta på sig. Det känns som det finns Dortmund kanske skulle vilja vara intresserade där. Det är liksom, ja... Det känns som det är fler om Morata än för att Liverpool ska ha en vettig chans där.
Ja, Firmino kanske det är någon som skriker då.
Ja.
Alltså, vi kommer ihåg vart han kommer ifrån.
Ja.
Och det är liksom... visst, han var en brasiliansk landslagsspelare, men det är fortfarande så att man förhandlar med Hoffenheim.
Ja.
Man förhandlar inte med Juventus.
Nej, och det var nog inte Real Madrid som stod och konkurrerade om Firmino heller, om vi säger så.
Nej, eventuellt var det då Manchester United. Och ja, där kanske det handlar om att Liverpool var beredd att betala lite mer helt enkelt.
Ja, där kanske de har möjligheten. För United rent sportsligt kan de nog börja konkurrera med nu. Men ekonomiskt, om United går in, så har ju de betydligt högre löneutgifter än vad Liverpool har. Så du tjänar ju mer pengar i United. Och kommer du som brasiliansk landslagsman då, så hade han nog valt United om han fått ett bättre bud där.
Mm.
De gillar pengar, brassarna.
Ja, de gör ju det. Brassar och holländare.
Brassar och holländare.
Älskar du?
Och John Terry.
Och Fabian Delf. Niklas Pettersson skriver: Arsenal, Wenger bekräftar att de ska göra tre värvningar.
Ja,
vilket är fantastiskt härligt. Mycket ja. För att vara Arsenal. Han gjorde en förra sommaren, det var Peter Cech.
Det gjorde han bra.
Ja, han har rabblat upp några namn som vi har nämnt. Xhaka.
Ja, det ser.
Ska vi prata lite Granit Xhaka?
Kan vi inte göra det?
Kanté. Nej, men det här nämns också Lukaku, Higuain, Zlatan och Lacazette. Och Lacazette är ju en intressant spelare den här sommaren, för att han var ju så otroligt het när han vann då Eller han vann väl inte skytteligen, det var väl Zlatan som gjorde det till slut ändå.
Ja, han blev sitt årets spelare i alla fall.
Ja, årets spelare
för Zlatan. Enda säsongen Zlatan inte fått i priset under sin tid.
Och hade en helt magisk säsong då, vad blir det då? 14-15 säsongen. Har inte gått lika bra, han har kommit igång nu efter jul. Hade en jättetung höst där det var tydligt att han tyngdes ner utav den höga prislappen som klubben satte på honom och alla förväntningar. Och,
han gjorde väl inte mål
på de första 15 matcherna eller något sånt där. Hade det riktigt, riktigt tungt. Sen har ju Lyon kommit igång minst sagt. De kniper ju andra platsen i ligan och Lacazette varit en stor bidragande orsak till det. Och, jag tror nog att klubben, som ju inte, de vägrade sälja honom förra sommaren, det kom ju in jättebud som de tackade nej till. Kanske kan tänka sig att sälja honom nu. Sett att det är värt säljläge. Att smida medans hjärnet är varmt.
Det är säljläge, så är det. Ja, nej, men han känns väl, ska man gå igenom det? Alltså Zlatan känns ju inte Arsenal realistiskt med tanke på lön och Wengers lite mer långsiktiga planer och så där. Det känns lite osannolikt. Lukaku skulle bli sju helvetes dyr för Arsenal, tror jag. Så den känns också väldigt osannolik. Utan det är ju, och Higuain tror jag inte heller, om de inte pungade ut mer tidigare, tror jag inte att han går till Arsenal nu, får en hög lön när han har en Napoli. Då tror jag han skulle kunna signa nytt till och med Napoli istället för att gå till Arsenal. Om det inte kommer ännu bättre bud. Så Lacazette, absolut. Det känns som en potentiell Arsenal-värvning. Sen skulle jag inte ta gift på att det kommer gå jättebra för honom med Arsenal heller, men det är väl på den nivån de får titta. Så är det ju. Och de kan väl titta mot en James också, om de skulle känna behov av den typen av spelare. Den är också en sån realistisk värvning för dem trots allt.
Sebastian Borelius, hur nödvändigt är det att Liverpool köper en ny målvakt för att nå en ny nivå? Förslag på namn som kan vara rimliga. Och det är ju Timo Horn är det som det har pratats om senaste tiden.
Bra namn det också.
Ja, verkligen. Och vet du vad som är intressant med Timo Horn?
Nej.
Att han är född på exakt samma dag som Liverpools andra målvakt Danny Ward.
Fan vad ointressant.
Det är ju en jättebra
information. Det är det sämsta trivia jag har, tror jag.
Samma dag för fan.
Men vad ska vi dra för slutsats av det?
Nej, men vi ska inte dra någon slutsats. Men det skulle ju vara intressant om de konkurrerade med varandra.
Ja, absolut.
De är ju prick lika gamla.
Ja, det är intressant om man får på samma dag som Yaya Touré. För då finns det någon slags mystik kring födelsedagsfirandet. Men här ger mig ingenting faktiskt.
Nej, men det är klart att Liverpool kommer titta efter en ny målvakt. Simon Mignolet har inte räckt till. Även om Jürgen Klopp säger att han är nöjd med Mignolet och de förlängde hans kontrakt och så vidare, så gjorde de det ju för att de ska kunna få någonting tillbaka när de säljer honom. För jag tror inte att Mignolet själv ser sig själv som en andra målvakt. Utan han är väl en tillräckligt bra målvakt för Premier League. Men inte om man ska kunna hota Europa, inte om man ska kunna utmana om de högsta positionerna i ligan, för han kostar för mycket.
Men ju Europa League-final ju.
Ja, absolut. Men han har gjort det väldigt bra, framförallt under några månader i vintras här. Nu har han börjat svaja igen och det skulle mycket väl kunna vara så att han kostar Liverpool titeln, Europa League-titeln till slut på onsdag. Han är en liability, vi går inte på det svenska ordet.
Men målvakter finns ju på marknaden. Där vill man ju, vi höll ju på hela vintern med de här Sirigo och Mandanda, kan man väl också flytta på om man skulle vara sugen på det.
Nu pratas
det
om att Chelsea ska sälja Courtois.
Ja, men det tror jag inte
ens. Det tror jag inte ens sekund på. Även om man har haft något av en mellansäsong med lite skador och sjukdomar.
Ja, det har ju inte resten av laget haft, så att
nej, precis.
Får de sälja hela laget med den logiken. Ja, det är bara sälja Sarr med en gång.
Henrik Auvinen skriver: vart hamnar Oscar/Matic om de lämnar? Eller Oscar.
Oscar, Madame Oscar, klassisk kassotagelåt. Ja, det är väl en bra fråga. Jag vet inte, det är så svårt med Chelsea, för att liksom, om man ser till årets säsong som du säger.
Jag tror
kan
Matic blir kvar, jag tror inte alls att
jag tror Oscar kan mycket väl bli kvar också. Annars får han väl göra den klassiska Chelsea på bänkenresan och åka till Serie A. Så är det väl, och där skulle han nog kunna imponera. Det har ju pratats om att Juventus är lite sugna på honom. De letar efter någon ny släpande där kreatör. Så att, det är väl något sånt man kan tänka sig då. Känns väl logiskt.
Ja, varför inte? Oscar, Juventus?
Ja, vi säger det.
Vi säger det. En annan intressant är ju Juan Mata om Mourinho kommer in.
Ja, det där är intressant. Det där blir roligt på riktigt.
för även om United har haft en väldigt medioker säsong, så har ändå Juan Mata varit en av de bästa spelarna den här säsongen. Även om han har haft några upp- och nedgångar han också. Men det finns ju inte en chans, det finns inte en snöbollschans i helvetet att han blir kvar om Mourinho kommer in.
Ja, det känns ju inte så. Det känns ungefär lika troligt som att Yaya Touré ska fortsätta lunka runt i Manchester City under Pep Guardiola nu.
Men Matas status har ju inte heller kanske stärkts de här två säsongerna med, eller en och en halv säsongen med Manchester United.
Redan. Nej, det pratas ju om PSG och svinhöga summor när han flyttade till United. Så valde han United, och jag tror inte att PSG är sugna på Juan Mata nu. Jag vet inte vad som, det känns i så fall av att han ska hem till Spanien,
hem till Valencia,
hem till Valencia och försöka få fart på det bygget. Det känns väl in, som det mest logiska i så fall. Mm. Det vore ju fint också.
Ja, han verkar vara en rätt så sympatisk prick.
Ja, han gav en lång intervju som var väldigt, väldigt intressant, där han ju sågade allt med den moderna fotbollen och tyckte att han tjänar för mycket pengar och sådär. Sen är det alltid sådär, då skulle man ju vilja gå igenom hans konton och se mycket av de här mycket pengarna han tjänar som han skänker till välgörenhet då, när han uppenbarligen inte behöver dem. Så går jag alltid och resonerar, så att det finns väl två sidor på det där myntet också.
Det känns onödigt att hålla på sådär.
Ja, fast jag gillar ändå att han ändå är ute och slår ett slag för lite.
Nej, men jag tycker det är liksom precis. Sista frågan då, innan vi knyter ihop för idag. Robin Jonsson skriver: kan Memphis göra en Lamela och rycka upp sig till nästa säsong, eller är han körd?
Alltså det känns som Memphis, potentialen är ju enorm. Alltså det är ju en fruktansvärt bra spelare. Sen känns det som han rent mentalt bara har spårat ur fullständigt i år. Alltså inte bara vid sidan om när han visar upp nya kollektioner dag efter annan och köper nya bilar varannan vecka, utan även på planen känns det som, det finns ju den här självförtroendespelaren som man vet, du är tillräckligt bra för att göra din gubbe, men när det låser sig mentalt så blir du fruktansvärt usel på det, och då tappar du hela ditt spel. Jag tror fortfarande att om han fick tillbaka sitt självförtroende och blev den här respektlösa spelaren han var i Holland, då tror jag att han kan tillföra jättemycket. Och jag tror att de definitivt kommer igenom en säsong till och bevisa det på. Och jag tror att han kan lyfta sig, jag tror fortfarande. Men det krävs att någon kommer in, sparkar dem i arslet, skickar lite dartpilar i hans höfter liksom, så att han skärper sig helt enkelt. Och det krävs väl kanske att den Zlatan rider in, om vi ska knyta ihop säcken, och gör en van der Vaart med Memphis Depay och antingen skickar upp honom på läktaren eller bara se till att nu får du fan se till att sköta dig. Då tror jag att Memphis Depay skulle kunna bli riktigt, riktigt bra.
Det får avsluta den här sommars första Sillypodden.
Det är härligt.
Ja, vad glada vi är att det är igång igen.
Ja,
nu får vi frossa.
Nu får vi frossa. Vi kan väl säga att bloggen kommer dröja lite till, men när den väl dyker upp så finns det många bra och roliga saker man kan längta till, för att det kommer vara en helt ny blogg.
Man kan faktiskt gå in på sajten redan nu och få en liten vad ska man säga,
teaser.
En liten teaser för hur bloggen kommer att se ut på nya Sillypodden-sajten som kommer in. Där kommer det egentligen bara vara en spelare och lite kort information, men ungefär man kan få en liten känsla. Sillybloggen kommer att bli fantastisk när den i sin nya kostym lanseras om cirka 2 veckor. Något sånt säger vi, va?
Ja, vi säger inget datum. Vi lite hemligheter.
Ja. Verkligen. Hörru, vi är tillbaka med vecka i alla fall, Patrik.
Det är vi.
I think I've worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong informations.